Värvet görs i samarbete med Acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet. 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 Värvet.
Välkomna till Värvet, avsnitt 78 med Anna Johansson. Jag heter Kristoffer Triumf och jag sitter här i ateljén i Vällingby och pratar in det här. Det är så det funkar. Jag intervjuar folk och sen så klipper Lovisa Olsson det och så sänder jag ut det härifrån helt enkelt. Och så lägger jag sista handen så här och pratar lite innan och pratar lite efter. Men jag har svårt att tänka mig att du är så intresserad av det som du är av Posten Riktiga Vykort, Värvets sponsor. Posten Riktiga Vykort är en app som gör att man kan skicka vykort vart som helst ifrån i världen och så kommer det fram nästa dag, nästa vardag i alla fall. Jag har fått säkert 40 stycken hem till mig. Jag uppskattar det jättemycket. Ladda hem appen från Google Market eller från iTunes eller App Store eller sådär. Och langa iväg ett vykort till mig och berätta vad du gör i sommar. Eller vad du gillar eller vem du gillar. Någonting härligt. Bara skriv det så får vi se vad som händer. Jag vill ha lite mer craziness gärna. Både i motiv och i budskap. Det skulle uppskattas. Och är det så att du vill vinna en Värvet t-shirt, jag kommer nog att skicka iväg några stycken. Så skriv din adress och din storlek så vet jag vart de ska. Och det skickar du till Värvet, Care of Triumf, Tornedalsgatan 9, 16263, Vällingby. Ja, det var väl ungefär det. Tack så hemskt mycket Posten, tack så mycket Riktiga Vykort. Och då ska jag berätta för er att Nanna Johansson-intervjun som jag gjorde i början av juni alltså, den är unik i det att den är lite misslyckad. Så tillvida att vi pratade i ungefär en timme. Sen tog vi en paus och sen så missade jag på något sätt att spela in det sista. Så att jag har helt enkelt fått komplettera den per telefon. Ingen jätteskada sked, men ändå känns det lite tråkigt att behöva skarva så här. Men jag är också glad att det inte har hänt förut på 78 avsnitt. Och det har inte heller hänt på avsnitt 79 eller 80 som jag gjorde idag med Peter Sipen och Amethyst Azorigan. Hur som helst, Nanna Johansson är serietecknare i grunden. Hon har också jobbat på P3 med olika humorprogram som sänds från Malmö. Och hon har skrivit en bok, flera seriealbum. Och sen har hon en blogg som är ofta briljant, som finns på nöjesguiden.se eller nöjesguiden.se. Klicka dig fram till Nanna Johanssons blogg där. Det är en crash course i det som gör Nanna Johansson så briljant, att hon med humor då givetvis ser, ja, sjuka grejer helt enkelt i samhället. Kolla in den, och så gör vi väl så här att vi helt enkelt rullar på den här intervjun som tar upp detta som jag har pratat om och mycket mer. Och dessutom så ska vi se här, ska jag säga också att den gjordes på Media Evolution City i ett lånat konferensrum, samma som jag gjorde Thomas Öberg i för övrigt. Varsågoda. Var bor du någonstans rent geografiskt?
I Malmö, ganska centralt. Jag är lite nojig med sådär, säga var.
Nej, du behöver inte
bor,
genom,
nej, men
hos en gammal tant.
Jag bor hos en tant i så lite posh del av Malmö.
Har du fått någon slags hot tidigare?
Nej, det har jag väl inte. Jag har fått lite obehagliga grejer, men inga så direkta. Jag ska stå utanför din dörr, inget sånt. Däremot så innan jag tog bort min adress så fick jag lite brev så. Det mesta var jättegulligt från fina människor, men det var också ett väldigt obehagligt brev som var mer av karaktären kärleksbrev, men man märkte att det här är inte en frisk människa, och det var lite obehagliga formuleringar som var så här: jag längtar tills jag får hålla om dig, och just så här, tills i den meningen är lite obehaglig.
Mm, jag förstår. Skickade du dem till polisen typ?
Nej. Nej, jag är jättedålig på sånt. Jag tycker det är bra när andra gör det, men ja.
Men det känns ju som att du är en sån som, du borde rimligen få mycket näthat.
Jo, man tror ju det. Och det är klart jag får att folk blir arga och så, men jag får inte så mycket rent hat eller hot. Så, det har varit några tillfällen, men annars är det kanske mer, jag håller inte med dig, eller du är en tröttsam feminist. Men det är liksom ingenting som man blir rädd av eller ledsen för eller så. Och jag har faktiskt en teori om det, för jag tycker att jag kanske borde få mer än vad jag får. Mm. Men jag tänker att det är att om man är lite så tramsperson, så tar de en inte riktigt på allvar. Man hotar dem inte liksom. De människorna som kan provoceras av. Men jag tänker att de kanske provoceras mer av så någon som är äkta och tycker saker än någon som gör det genom massa lager av trams.
Ja, just det. Din feminism är ju väldigt avväpnande just genom humor. Liksom, alla kan skriva under på den, tänker jag. Fast jag förstår att det inte alla gör det.
Ju det, men ja. Nej, det gör ju verkligen inte alla.
Hur ser dina dagar ut nu?
Just nu så frilansar jag, så det är lite olika från dag till dag. Men ofta så är det, jag tycker en för stor del av dagen går liksom åt att sitta och svara på mejl, svara i telefon, fixa, dona, skanna om någonting. Alltså sådana tråkiga slaskuppgifter liksom. Och sen en liten del av dagen så gör jag saker som jag tycker är roligt, till exempel skriver eller ritar eller bloggar eller så.
Mm. Får du ihop livet?
Ja.
Ekonomiskt?
Ja.
Kul.
Det är faktiskt kul.
Vilka är dina arbetsgivare?
Det är ju väldigt mycket olika. Men återkommande så skriver jag krönikor för ETC Malmö. Och annars är det mer inhopp här och där, olika tidningar. Jag har jobbat mycket åt Sveriges Radio. Ska ha ett program nu i sommar. jag och Kringlan har gjort ett quizprogram som ska sändas nu 10 veckor.
När börjar det?
Det börjar 14 juni.
Det började 14 juni.
Det började 14 juni.
Berätta om Gävle.
Gävle.
Vad var det för plats när du växte upp? Det är en fråga som jag snott av Thomas Andersson. Vi ska passa på att säga.
Ja, vad ska man säga om Gävle? Det är en liten stad som ligger kanske lite för nära Stockholm, Uppsala för att ha en egen identitet.
13 mil är det till Stockholm, tror jag, va? Eller?
Är det så lite?
Är det 20?
Ja, kanske 18, tänker jag.
Okay.
Jag är ingen expert.
Nej, men jag tror mer på dig än mig. Jag tror alltid att det är kortare än det.
Ja, men nu har de ju lagt om vägen och så. Så det är möjligt att det är kortare nu.
Men man kommer aldrig fram i alla fall. Det är min känsla av Gävle. Alltså man tänker så här, nu måste jag vara framme. Men nej, det är man
nej,
inte.
Och det är så tråkigt landskap runt omkring. Det är bara de här täta tråkskogarna. Med en sorts träd. Mm. Allt ser likadant ut.
Vad är det för sorts träd?
Jag kan inte sånt, men det är någon slags barr träd.
Okay. Mm.
Kanske tall.
Mm. Skulle också kunna vara gran.
Skulle kunna vara gran, men jag tror det är tall.
Mm.
Jag vågar inte satsa pengar på det.
Där växte du upp.
Där växte jag upp.
Nej, förlåt. Du skulle berätta vad det var för plats. Det blev inte alls så.
Jag tror det var en ganska bra plats att växa upp på. Men jag tycker också att det finns en sorts hårdhet i Gävle som kanske inte finns här i Malmö. Att det är lite mer så att man tittar inte varandra i ögonen. Det är lite mer fientlig stämning som jag reagerade på när jag flyttade hit. Att lite klyschigt så, alla är så mycket mer varma och europeiska här och så. Men det är faktiskt så. Gävle är lite mer kanske var och en sköter sitt. Det ligger väldigt mycket testosteron i luften i Gävle. Det är lite så när man kliver av på tågstationen där, att man riktigt kan liksom känna att det ligger ett hatbrott i luften. Så.
Och där växte du upp?
Där växte jag upp.
Vad gör eller gjorde dina föräldrar? Jag vet att din mamma har flyttat till Stockholm nu.
Precis. Mamma har under min livstid gjort någon slags klassresa. Så när jag föddes så var hon sjuksköterska, blev sen barnmorska och pluggade sen vidare på högskolan när jag var kanske 10. Och sen så jobbar hon nu på regeringskansliet faktiskt med IT-säkerhet.
Okej. Okay. Och din far?
Min far var egenföretagare och byggde datorer när jag växte upp. Och sen, jag tror det gick väldigt bra för hans företag när jag var riktigt, riktigt liten. Så liten så jag inte kommer ihåg det. Men sen så visade det sig att det hade inte gått helt rätt till där med företaget. Så det blev en dom och han blev dömd för skattebrott. Så. Och sen så har han inte drivit företag så mycket utan mer jobbat på olika ställen. Nu jobbar han på någon privat arbetsförmedling i Gävle.
Okej. Okay. Satt han inne och så?
Nej, nej. Men det var kanske tal om det. Jag vet inte. Jag har inte fått så jättemycket berättat för mig. Och jag visste absolut ingenting om det här som barn. För det berättade de inte för mig. Men han är ju ganska höger, min pappa. Och har kanske inte så varma tankar om skatt. Man ska äga saker gemensamt och så vidare.
Det tycker han är sådär.
Det tycker han är sådär.
Men du känns ju väldigt vänstervriden.
Ja.
Hur gick det här?
Ja, alltså jag har ju 2 föräldrar till exempel. Och ja, jag vet inte. Jag kan inte minnas något sånt tydligt uppvaknande eller så. Utan det var väl mer att det växte fram så.
Hade du ett politiskt engagemang redan på Gävletiden liksom?
Mm. Skolan jag gick på i Gävle var väl kanske den lite finare skolan. Så. Och det var många som hade så läkarföräldrar. Och trots att alla var väldigt unga så var det ändå många som visste att de var höger. Och jag kände väl väldigt tydligt att jag inte var det. Och att jag var vänster. Men man behövde liksom inte gå så långt åt vänster för att vara den rebelliska kanske. Så jag gick faktiskt med i SSU. Typ, jag tror jag gick i 9:an och var med där. Men kände väl sen att så här, men Socialdemokraterna är kanske också för höger för min smak. Men ja. Så där började väl kanske något slags tydligt kliv åt vänster, vad man ska säga. Eller någon slags uppstyrt engagemang. Men sen så gick jag ju där och blev mer frilansande politisk, eller vad man ska säga. Och jag var med i, eller jobbade, eller vad man ska säga, för tjejjouren i Gävle och så också. När jag var kanske 17, 18, 19.
Okej. Okay. Vad hade du för intressen när du växte upp?
Jag hade lite udda intressen så som barn, men det tänker jag att nästan alla barn har. Jag var väldigt intresserad av regalskeppet Vasa. Digerdöden hade jag en jättespännande bok om, läste jag väldigt mycket om. Och gamla Egypten, men det känns som en så klassisk barngrej. Man tycker det är skitspännande med så mumier och så, men jag kan tycka det är ganska tråkigt idag.
Mm. Men 1500-tals företeelser som Digerdöden och Vasa. Vem var du i skolan?
Jag var töntigast i coola gänget, kan man väl sammanfatta det.
Okej. Okay. Pratar vi högstadium nu?
Nu pratar vi högstadie. Innan dess så lallade jag bara runt, liksom. Men jag var väl ganska osäker, tyckte det var svårt att passa in och så, men kände väl ändå någon slags dragning till alla som höll på med så lite vuxnare grejer eller så. Jag var väldigt intresserad av så alkohol, blev ganska snabbt intresserad av typ sex, alltså så jag sökte mig liksom till dem som var tidiga med sånt.
Men du var ändå töntigast?
Jag var verkligen töntigast i det gänget, för jag förstod liksom inte, jag tror de andra hade liksom fallenhet för att vara så populära, och de var lite mer självklara. Jag tror jag fick liksom jobba mer för, och kanske förställa mig mer för att funka där liksom. Och det kommer jag ihåg att jag tyckte var väldigt svårt att vara som dem, när jag ändå kände att jag så himla tydligt inte var det. Men ja, jag vet inte, jag tänker att det här är en väldigt klassisk grej.
Förmodligen. Hittade du någon gång ett sammanhang där du verkligen var dig själv i Gävle?
Jag hittade en bästa kompis när jag började gymnasiet, som jag blev helt så förälskad i, på ett sätt som jag aldrig blivit förälskad liksom romantiskt i någon. Och vi blev otroligt, otroligt tajta, och det var nog den första människan i mitt liv som jag kände att jag kunde vara helt och hållet mig själv med. Lina heter hon. Då kändes det som att jag kunde andas ut på ett sätt som jag inte hade kunnat tidigare. Även om då, jag vet inte, då kände jag någon slags, jag började på estetiskt gymnasium och så, och då kände jag någon slags stor frihet, och då kanske jag gick för långt åt andra hållet, trava runt med så håret i en enda stor äcklig dread, gå runt med någon så här ironisk ryggsäck som det står toy på, gå barfota i skolkorridorerna, så allt sånt som jag nästan kan skämmas mer för idag än något man gjort tidigare, jag vet inte.
Vilket år är du född? 86?
86, ja.
Jag måste bara fatta när du går i gymnasiet. Det är precis i början på 2000-talet, eller?
Ja, vad blir det då? 2000...
Du borde ha tagit studenten ungefär 2005.
Ja, jag vet inte.
Det är ju skitolänge sedan.
Ja.
Nyligen kan man också säga.
9 år sedan. 2004 måste jag ha tagit studenten.
Okej.
Okay. Eller nej, man kanske är 19 när man gör det.
Det beror lite på när då... man fyller på året. Om man är vårbarn, ja.
Jag är... mer än vårbarn, jag är född i januari.
Vinterbarn.
Fast inte, jag är ju på rätt sida av vintern.
Ja, jag förstår. Det var äldst i klassen.
Nej, jag tror det var någon som var äldre. Men jag tyckte väldigt mycket om det. Jag skröt oproportionerat mycket om att vara född tidigt på året. Mm. Kan fortfarande känna någon slags stolthet i det, som är helt konstig.
Ja, fast det tror jag, om man läser... Vad heter han? Freakonomics-mannen. Ja, det är någon som har skrivit en bok som heter Freakonomics.
Ja, jag känner till den, men jag vet inte vad han heter.
I den tror jag det. Så lär man sig att de som är födda... Alltså om man kollar på junior-VM i hockey, så är 80% av de som tävlar, alltså de som spelar, födda de första typ 3 månaderna.
Just det, de har ett fysiskt försprång där.
Exakt, och så uppmuntras man på ett sätt som de andra, de som är födda senare.
Mm-hmm.
Alltså det blir ett slags utgallring.
Okej.
Men du höll inte på så mycket med idrott kanske?
Nej, jag var med i en cirkus som barn.
Förlåt?
Ja, det är också... Utanför Gävle så finns det en nöjespark som heter Furviksparken. Mm. Jag vet inte om du har varit där.
Självklart.
Du har det?
Ja, jag har varit där. Min mamma kommer från Tierp.
Mm-hmm.
Och vi hade en sommarstuga i en liten ort som heter Gudinge. Som ligger lite söder om Gävle, fast liksom ut mot Åland till.
Okej.
Mm. Furuvik.
Ja. Furviksparken har, eller hade, jag vet inte om någon lagt ner det, en cirkus bestående av barn. Och jag kommer ihåg redan från när jag var riktigt liten så hade jag som målsättning att så här, jag ska vara med i den cirkusen. Jag tyckte liksom det var det tuffaste i hela världen. Och sen när jag var kanske 8 så gick jag på audition. Kunde liksom inte alls så mycket, alltså jag kunde väl lite så bjula och sånt. Men jag var verkligen ganska medioker. Men jag hade en talang som jag fortfarande har. Det är att så här, kunna sätta fötterna bakom huvudet. Och jag var väldigt, väldigt framåt. Så efter den här auditionen som hade gått så där, så gick jag liksom fram till domarna där och sa typ, kolla på det här. Och så gjorde jag det. Och sen så fick jag vara med i den cirkusen. Men det var ju det största misstag de gjort. För jag var verkligen sämst av alla barn. Det sämsta cirkusbarnet Furviksbarnen har sett.
Mm-hmm. Vad fick du göra i själva föreställningen?
Alltså första året så fick jag nog ta ganska stor plats. Jag var yngst, jag var liksom liten och söt så. Men sen stannade jag liksom kvar 2 år till av någon anledning. Och var liksom verkligen inte välkommen utan så skuffades ut mer och mer i periferin. Tredje året som en slags pausunderhållare. Då var det typ så här, jag och en annan tjej som inte heller var så jätteskicklig. Vi fick typ stå så här, hålla på med snurran och tyg. Det var verkligen inga kvalificerade uppgifter. Och det kommer jag ihåg att det tog liksom väldigt, väldigt hårt på mitt så barnego att vara så himla dålig på någonting. För sista året, innan hade jag nog bara förnekat det eller inte tänkt på det. Men så sista året så var jag lite äldre och jag förstod verkligen att så här, det här är inte min plats.
Hur gammal var du då? 16?
Ja, precis. Nej, jag var väl, då måste jag ha varit 10-11.
Mm. Är du ensam barn?
Nej, men jag känner mig som en ensam barn. Det är jättehemskt att säga, för jag har en lillebror. Mm. Men jag känner mig absolut inte som ett stora syskon. Mer som ett kanske lilla syskon eller ensam barn.
Jag förstår. Jag har ingen aning om det spelar in, men jag tror att kanske om man är ensam barn så har man liksom ingen naturlig... Vad ska man säga? Alltså det finns inget naturligt sätt på vilket man förstår att man inte behöver vara bra på saker. Utan man kanske växer upp lite i en skyddad tillvaro där ens föräldrar säger att man är duktig. Liksom, fast...
Men det tror jag gjorde ändå. Liksom. Ja. Jag tror jag fick väldigt osunt mycket bekräftelse första tiden i livet, eller vad man ska säga. Och att det ledde till någon slags vanföreställningar. Att jag kanske hade någon slags storhetsvansinne då. Som sen verkligheten krockade med. Jag var inte bäst, jag var faktiskt sämst av alla. Mm. Avgjort sämst.
Men var det någonting du var bra på då?
I cirkusen?
Nej, jag menar i liksom när kom du igen så att säga?
Nej, men både före och efter och under det så var jag väldigt bra i skolan. Men bra på mycket liksom. Så, ja jag vet inte. Men inte något, aldrig något underbarn på något. Så.
Hur började konstnärskapet så att säga?
Ja, hur började det? Jag gillade att skriva så på gymnasiet. Skrev väl helt fruktansvärda grejer, men som jag tyckte var väldigt bra. Så sökte till en sån skrivarlinje för att få hålla på med det. Gick den.
Var?
Gävle, heter Västerbergs. Var väldigt, väldigt bra. Men sen så fick jag någon slags skrivkramp. Jag tror av att plugga det eller hålla på med det. Så då ville jag hålla på med någonting annat som inte kändes så stort och svårt och pretentiöst. Så då började jag teckna. Och det kändes verkligen som någon slags fristad, för att teckna har jag aldrig varit så bra på. Så det kändes som att det behöver inte bli bra, det behöver inte bli perfekt, det får verkligen bli vad det blir. Och då blev jag oerhört produktiv, nästan manisk ett tag. Bara satt och ritade och ritade och ritade. Och det var så jag kom in på serieteckning helt enkelt.
Mm.
Men det är aldrig någonting som jag drömde om att bli som barn eller så.
Flyttade du hit och pluggade det?
Ja.
Det var så du hamnade
här? Så jag kom till Malmö.
Ja.
Så du hör att jag har bara pluggat så... jag har pluggat teater på gymnasiet, sen gått en skrivarlinje och sen pluggat serieteckning. Så jag har liksom inga högskolepoäng eller någonting sånt. Jag har aldrig pluggat någonting riktigt inom citationstecken.
Nej, det har inte jag heller. Det gör ingenting.
Man får finnas ändå.
Det hoppas jag innerligt. Hade du varit här nere när du flyttade ner?
Jag hade varit en gång, för jag åkte ner en gång för att gå på intervju i det kollektivet som jag skulle flytta till. För att de ville väl se att så här, det inte var ett psyko som skulle bo där. Så då åkte jag ner, hade en helt fruktansvärt... Av någon anledning så tog jag bussen både ner och upp för att gå på en liten intervju i ett kollektiv på Möllan. Liksom. Jag hade en helt, helt fruktansvärd bussresa och fick också en ganska skev bild av Malmö. För en av de första grejerna jag ser är att det åker förbi en bil med massa så här unga killar. Varav en av dem tittar på mig och gör liksom halshuggningstecknet genom bilrutan. Och då hade jag hört så många säga så här, Malmö är så farlig plats, du kan inte flytta dit. Och så är det liksom det första jag ser. Så då kände jag, oj, 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 hur ska det här gå?
Mm.
Och sen på bussresan hem hade jag också vidrig tid, för då var det en kille som satt bredvid mig som åt en korv som luktade jätteäckligt. Och så satt han hela tiden och så här låtsas somnade mot mig. Typ försökte så här falla ner i mitt knä. Det var ett vidrigt dygn. Och det tror jag gjorde att, det bidrog nog också till att jag var lite skeptisk till att flytta ner.
Men det gjorde du ändå?
Det gjorde jag ändå.
Mm. Hur var serieskolan?
Första veckan var fruktansvärd, tyckte jag. För att det kändes som att lärarna försökte gå ut så himla, himla hårt. Och bara, det här är en seriös skola, det här är inget trams. Så vi fick göra så här vidriga övningar, som till exempel att gå upp, ställa sig framför resten av klassen och berätta varför man själv var bättre än alla andra där inne. Och jag vet inte, men jag tycker så himla, himla illa om konkurrens. Jag tycker inte man ska uppmuntra det, jag tycker man ska kväsa det så mycket som det går liksom. Och jag tänkte så här, ska det vara så här hela utbildningen? Ska vi bara hetsas mot varandra som i någon slags dockersåpa? Eller det kändes helt vidrigt. Men det var faktiskt bara första veckan som det var så. Sen blev det jättehärligt att vara där.
Vad lärde du dig?
Jag lärde mig inte att rita på korrekt sätt, det kan jag fortfarande inte. Men jag lärde känna väldigt mycket bra människor som jag sen har jobbat med och samarbetat med och så. Så det var nästan den största behållningen. Och att man hade så mycket tid åt att sitta och testa saker, sitta och göra liksom dåliga grejer som man aldrig visar för någon. Jag vet inte. Det kändes ganska kravlöst. Och sen så tyckte jag det var bra också, man fick lära sig ganska mycket sånt som man idag har nytta av. Till exempel så här, hur man skickar en faktura, sånt.
Mm.
Som jag tycker är så fruktansvärt tråkigt, men som man ju måste kunna.
Ja, i alla fall om man ska fakturera.
Ja.
Vad bra. Gjorde du efter skolan?
Började jobba på radio. Varför? Det överlappade lite också,
okay.
Kommer jag ihåg. Så jag fick någon slags tillåtelse att inte gå till skolan sista månaden eller så för att börja på radion. Men då var det Pang Prego, det programmet.
Mm.
Först var jag där, vikarierade en sommar. Det tyckte jag också var vidrigt. Nu sitter jag bara och säger att alla grejer i mitt liv var så vidriga. Det är verkligen att urvattna ordet. Men jag tyckte verkligen inte om att börja på radio.
Hur hamnade du på radion?
Det var min kollega, serietecknarkollega och sen radiokollega Liv Strömqvist som jobbade med Pang Prego. Och de behövde då en sommarvikarie. Och då hade hon tänkt på mig att jag kanske skulle kunna funka. Och då fick jag skriva någon testsketch, provskrivning som jag inte minns. Men jag minns att jag skrev någonting helt fruktansvärt dåligt. Men av någon anledning då så fick jag börja där. Och det var 10 jättejobbiga veckor.
Det låter som en efterkonstruktion att du inte minns vad det var.
Jag minns vad det var. Men jag minns inte. Jag minns vad det var och att det var jättedåligt. Men vi behöver verkligen inte prata om det.
Nej, jag förstår. Okej. Okay. Mm. Det var 10 vidriga veckor.
Det var, ja.
På vilket sätt?
Det kanske var återigen det här att liksom visas på plats på något sätt och att man, det slår en att man liksom inte har fallenhet för allt. Jag började liksom på radion och hade kanske lite arrogant attityd att så här, det här är nog ganska lätt. Eller om inte lätt så att man, det är någonting man ändå kan bara kasta sig in i liksom. Och jag vet inte, jag hade kommit ut med en bok då som hade blivit ganska väl mottagen. Jag kände liksom att jag hade någon slags medvind. Och sen så började jag på radio och är jättedålig. Alltså jag hann inte säga mer än några ord i radio förrän det kom en mail som var så här: ut med den nya tjejen! Hon är vidrig, ta bort henne!
Och de här läste du?
Ja, de kom liksom till, och det tyckte jag också var lite pinsamt, att de kom till mejlen som alla på redaktionen kunde se. Så det var mycket så här, åh, nej, nu måste de andra skämmas för mig, typ. Och jag tror, det borde man verkligen förklara. Dels borde man förklara det tydligare för folk som börjar jobba med radio, att det kommer reaktioner på en ny röst, nästan oavsett vad. Men sen så var jag också, det var inte bra grejer jag gjorde, liksom.
Men är det inte så att all förändring i radio är liksom av ondo i lyssnarnas öron?
Ja, men sen så tror jag också att, jag tror också att jag inte funkade då. Det tog lång tid innan jag förstod radio och radiohumor, liksom. Vad som funkar, vad som inte funkar. Jag vet ju fortfarande inte till 100%, men det var verkligen som att treva i mörker, och för varje liksom snedsteg man tar så kommer det jättemycket arga mejl. Och det var jag inte van vid då, att någon inte gillade mig. Eller, det har jag ju vant mig nu, liksom. Eller nu vet jag ju att det kommer alltid finnas människor som tyckte jätteilla om en, och det får man bara ta.
Men du hade liksom inget skyddsnät på redaktionen eller så?
Nej.
Ingen som klappade dig på ryggen och sa att...
Jo, de sa väl så här, ja, det går ju bra det här. De är ju jättefina allihopa, liksom. Så det var... Därifrån känner man väl att ett stöd och så. Men det var just det här att jag känner själv så här, det här går inte bra. Lyssnarna bekräftar att det här går inte bra. Så efter dem, jag liksom satt och räknade ner då tills den sommaren skulle vara slut. Och då tänkte jag, så jag ska aldrig mer hålla på med radio. Men sen så gick det en tid och sen så behövde de vikarie igen. Och då hoppade jag på det igen. Och då kändes det mycket bättre andra gången. Och då jobbade jag med det tills det lades ner, programmet.
Mm. Och sen har du varit på Tankesmedjan också, eller?
Precis. Sen när Tankesmedjan hade funnits i några månader, nästan ett halvår, så behövde de en vikarie. Och då kom jag in där och sen så hade jag några sådana perioder och sen var jag där en lite längre tid. Och sen blev jag utlasad.
Mm, som man blir, tydligen. Det verkar så osunt det där jävla las.
Ja, det är så himla, himla tråkigt. Det är ingen bra arbetsplats på det sättet. Att, där man äter så här lastårta flera gånger i månaden. Det känns inte som en sund arbetsplats.
Nej, det är konstigt att ett statligt verk, är det det?
Nej, men det är ju licenspengar som skulle, jag tycker de borde kunna vara villkorade att ni får de här pengarna om ni har schyssta anställningar och så, men ja.
Ja, skärp er, Sveriges Radio.
Ja, faktiskt.
Skulle du vilja göra mer radio?
Jag har ju gjort mer radio, men externt.
Just det. Och du ska göra mer radio?
Vi har spelat in det.
Okej, okay. Quizgrejen.
Precis. Det var lite annorlunda att göra radio och inte vara i Malmös radiohus, beige, tråkiga korridorer och så. Det var på ett sätt väldigt uppfriskande.
Mm. Hur gjorde ni, på ett annat bolag liksom, eller?
Ja, på Kringlands bolag eller företag.
Jag förstår. Du har också nyligen skönlitteratur debuterat, säger man så?
Ja, det kan man säga. Det är Bonniers e-boksförlag, eller e-novellförlag, jag vet inte riktigt vad det är. Men de har köpt då 3 noveller av mig, och en av dem har publicerats nu.
Mm.
Och det känns ju väldigt roligt så, fast det känns också som att lite läskigt att, eller jag hoppas inte folk, det är säkert ingen som läser dem, men om någon läser dem, att då vill jag inte att de ska tro att det ska vara så här roligt eller politiskt eller någonting, för det är, jag skriver liksom på ett helt annat sätt än det andra jag håller på med.
Men din kreativitet verkar så jag hade skrivit ner ett fint ord, men alltså att den verkar så böjlig. Att du har gjort serier och radio och har ett band. Finns ni fortfarande?
Nej.
Okej, du hade ett band. Du skriver noveller etc. Hur kommer det sig? Letar du uttryck?
Kanske, men jag tror också det är att jag så himla, himla lätt blir uttråkad. Och att så fort någonting kanske känns lite bekvämt eller så, som att man kan det, så vill man på något sätt ge sig ut på djupt vatten igen och göra någonting som man inte har gjort förut eller som man har misslyckats med tidigare eller vad det nu kan vara. Liksom. Jag tycker det är kul att variera uttryckssätten och så. Men sen så är det ju också, tror jag, alltså rent ekonomiskt. Man frilansar, man får lite tacka ja till det man får, om det är, speciellt om det är liksom bra betalt eller så. Och då kan det ju bli alla möjliga olika saker och så får man ju bara försöka göra någonting bra av det.
Har du en utstakad väg?
Nej.
Och du vill inte ha det heller?
Nej, jag vet inte vad det skulle vara. Jag skulle tycka det var kul att inte behöva hålla på och duttjobba på ett tag, utan att under en period ha någonting lite större att fokusera på. Men nej, jag vet inte vad det skulle kunna vara eller så.
Tjänar du pengar på din blogg?
Mm.
Mycket?
Ja, helt okej. Du betalar hyran.
Gör det?
Mm.
Får du betalt per klick? Hur många ören får man per klick?
5 öre per klick.
5 öre? Wow. Och det får du ihop till hyran för?
Mm.
Det är ju otroligt. Hur många människor är det?
Jag får ju betalt inte för antalet människor, utan för mer hur många gånger de klickar på sidan eller så.
Mm.
Jag kollade det här om dagen. Jag har haft 500 000 besökare, eller unika besökare, sedan bloggen startade i september.
Betyder det att 500 000 olika människor har varit inne på din? Ja. Det är ju otroligt.
Det är faktiskt jätteroligt.
Du måste ju vara en av de största bloggarna i Sverige.
Nej, tror jag inte.
Tror du inte?
Nej. Eller? Var inte så Blondinbella och dem svin mycket?
Jo, så är det säkert. Men jag läser inte deras bloggar. Nu stoppar jag ner mina fötter i skorna. Jag försöker jobba upp en samling av just den här modellen som heter LA Trainer. Eftersom jag är väldigt förtjust i LA. Alltså staden Los Angeles i Amerika.
Vet vad bokstäverna står för.
Alltså, ja. Bra. Har du några platser som du tycker om?
Jag tycker väldigt mycket om Skottland. Och speciellt, paradoxalt nog så kan jag inte uttala det. Vissa säger man ska säga Edinburgh. I alla fall, den staden tycker jag så himla mycket om.
Okej.
Okay. Jag har bara varit där 2 gånger, men jag trivs väldigt bra där. Jag gillar gråstäder. Jag gillar att det är lite regntungt och lite så medeltids grå stenstad.
Ogillar du sol?
Inte ogillar. Jag gillar det till exempel om jag ställer in mig på så här, nu ska jag åka på semester till ett varmt land. Då älskar jag solen. Då vill jag ha sol hela tiden. Men jag tycker ofta solen stör i min vardag på sommaren. För det är som att man ska få lite dåligt samvete då om man sitter inne och jobbar. Liksom. Jag gillar mest när det är någon slags, men typ som det är nu. Lite så mulet. Det är sån temperatur som man inte känner att det är en temperatur. Liksom.
Sitter du hemma och jobbar?
Mm. Jag hade ett tag skrivbord 100 meter härifrån, inne på gamla Kockums området. Men jag märkte att jag är lite för lat för att hålla på och liksom ta mig någonstans om det är dåligt väder eller så.
Mm.
Jag trivs ändå väldigt bra med att jobba hemifrån, men jag vet av erfarenhet att jag inte kan göra det för långa perioder i sträck. För då börjar jag sitta och googla på massa sjukdomar istället för att jobba.
Mm.
Och sen så tar det all min tid. Och så får jag ångest.
Ja. Vad är det du säger? Att du skulle behöva en lokal att sitta i?
Nej, just nu går det jättebra att sitta hemma. Okay. Jag har inget av det sjuka i mig nu. Men ibland så kan jag reagera så på så isolering. Liksom, även om den är självvald. Att ja, men man kanske får för mycket tid att sitta och liksom tänka på så här, hur ser det födelsemärket ut? Eller, jag vet inte. Det blir inte bra.
Nej. Är du hypokondriker?
Jag har verkligen haft såna skov som har varit helt fruktansvärda. Då jag har varit övertygad om att jag haft väldigt allvarliga sjukdomar. Kombinerat med någon slags rädsla för sjukhus och oförmåga att ta tag i saker och så. Så det kan ta så himla lång tid också innan jag kollar upp det och får besked att jag inte har det. Liksom. Men nu har jag inte haft det på 2 år. Så jag tänker att det kanske är över.
Det var skönt i sådana fall.
Mm.
Hur kommer det, alltså, för det är på riktigt osunt, alltså, att du har problem med det.
Det är att jag blir övertygad om. Nu senast var det att jag var övertygad om att jag hade HIV. Och det var väldigt tungt. Det var mycket, mycket ångest och dödsångest och tårar och typ planering. Hur man ska berätta det för folk. Det var okay. Vidrigt.
Man kan väl leva med HIV i och för sig?
Det kan man ju absolut göra. Och det är så himla, jag tycker det är så himla unket med HIV-skräck. Jag önskar verkligen att jag inte hade det. Men det var en av de värsta rädslor som jag har känt liksom, när jag var så övertygad om att jag hade det. Jag var tillsammans med Kringland då. Var övertygad om att jag hade gett det till honom då. Det var mycket som var osunt.
Mm.
Och gick liksom för länge i den övertygelsen. Vi åkte till Paris. Jag kommer ihåg att jag gick runt så på Louvren och bara så tittade argt på människor. Jag bara, ni lyckliga, friska jävlar, typ. Och så. Och sen så liksom, till slut så accepterade jag min sjukdom. Och det var först då som jag gick och gjorde test. För att jag tänkte så här, ja men, jag måste ju få rätt medicinering såklart, liksom. Och då märkte väl barnmorskan eller sjuksköterskan där att, och jag tror hon fattade direkt att så här, det här är en hypokondriker, men hon behandlade mig väldigt väl. Jag var så rädd så jag liksom satt och spände mig så mycket så det inte gick att sticka i armen och fick ta om flera gånger så. Men sen så ringde hon mig, det ska ju ta typ en vecka eller så innan man får resultatet. Men hon ringde mig på morgonen efter typ, eller så jättesnabbt på, och sa bara att det är absolut ingen fara. Varpå, ja det här är så himla pinsamt, men då liksom föll jag ihop på golvet och grät av någon slags tacksamhet. Ja, fan vad dumt det i efterhand så. Men ja, mm. Sån är jag.
Är det ett uttryck för någon annan?
Jag liksom, vet inte, känsla? Det är det väl säkert.
Du har inte pratat med någon terapeut om det här?
Jag har gått i terapi, men för andra saker. När jag var tonåring och så fick jag plötsligt väldigt mycket fobier. Som var, och det var väl inte, jag vet inte, det känns dumt att kalla det fobier. Det finns säkert folk som har haft mycket, mycket värre. Men jag började känna väldigt stark olustkänsla inför glas. Väldigt rädd för krossat glas. Det är fortfarande så att jag inte vill riktigt handskas med glas om jag kan undvika det.
Nu är du nöjd när du har papper, mugg och plast.
Ja, precis. Mm. Det är det bästa. Men det känns också så löjligt. Eller nu i efterhand kan jag tycka så här, men skärp dig, vad fan är det för töntig jävla fobi liksom. Men det var ju begränsande.
Mm. Hur är du med bekräftelse?
Det går i perioder. Jag tycker jag får så himla mycket bekräftelse. Jag tycker folk är så himla, himla snälla. Så jag liksom känner nästan aldrig att jag behöver leta efter den eller så. På ett sätt som man kanske mer kände när man växte upp eller så. Nej, jag vet inte. Jag tycker jag får jättemycket och blir väldigt glad.
Via bloggen typ? Eller?
Ja,
mest.
Mm. Folk mejlar och är jävligt fina liksom.
Mm. Gör den någonting med dig?
Jag hoppas inte det.
Varför inte det?
Alltså, jag tänkte om du menar, vad har jag blivit divig eller någonting sånt?
Nej, jag tänkte mer alltså, om det känns så här, när du får ett fanmail eller vad man kallar det för, eller en
jag blir
snäll kommentar.
Jätteglad.
Blir du det?
Ja, jag blir jätteglad.
Och det är inte så att du känner dig tillvänd i det, att du måste öka dosen liksom?
Nej. Nej, inte vad jag tänkt på.
Nej.
Nej, och nej, jag tycker jag får så himla mycket. Det är så många snälla personer som hör av sig så, och det kanske också är därför som jag nästan inte reagerar på när folk säger elaka saker eller så, för att det känns ändå som att de är någon slags minoritet. Jag har nog lättare fått ta till mig berömmet än kritiken, kanske.
Mm, mm. Ja, men det låter ju supersunt.
Mm.
Har det alltid varit så?
Nej, tror jag inte.
Inte på radio och tiden,
nej, men då fick
kanske.
Jag inget beröm.
Nej, okej.
Okay. Då första sommaren, alla var så arga.
Gud, det måste ha varit svinjobbigt.
Det var jättejobbigt.
Hade du någon liksom, hur klarade du av det?
Nej, men jag tänkte nog mycket på att så här, jag gör det för pengarna. Det här är första gången jag har så en hyfsad lön liksom. Och, ja. Och jag tyckte ju att det var på många sätt roligt att jobba med de jag jobbade med. Så.
Jag hörde dig bli intervjuad, men du var med i TS Knas för kanske, vad kan det vara, 1,5 år sedan eller någonting sånt där, 2 år sedan.
Just det.
Men då hörde jag dig i alla fall säga att du var sugen på att flytta till Stockholm.
Ja, det är jag.
Varför gör du inte det?
För att jag är sämst i världen på att ta tag i saker. Jag lär mig bara liksom leva runt allting. Alltså, det känns som att om jag inte får någon slags ryck så kan det bli så att jag bor kvar nu hos den här tanten hela mitt liv. Bara för att jag tar inte tag i sånt. Jag tar inte tag i att leta bostad. Jag vet inte. Jag tar tag i mycket, mycket lite i mitt liv. Det är med att jag blir medryckt på saker. Det är enda anledningen till att saker händer på taget.
Är det så?
Nästan.
Då har du ingen sånt som går av sig självt som du gör?
Jo, typ jobba, göra grejer, rita, skriva och sånt. Det kan jag göra för att jag känner att jag behöver det så. Men däremot allt som är så, livet, går någonting sönder hemma hos mig. Så jag börjar bara liksom gå runt där. En lampa pajar, jaha, då kanske jag flyttar lite på sängen så att jag kommer åt en annan lampa. Alltså det, jag är jättedålig på sånt. Det är också en anledning till att jag är så himla stökig. Är för att jag ser det inte. Jag accepterar det på något sätt. Och, mm. Ja.
När jag var hemma hos dig och Kringlund för något år sedan, då berättade ni ju att ni inte städade.
Nej, att, nästan inte, nej.
Har du det så nu hos tanten också?
Just nu är det faktiskt ganska städat för att min mamma var på besök. Och jag tänker alltid, hon gör aldrig det, men jag tänker alltid att hon ska liksom gå fram till typ bokhyllan och så här, dra fingret typ, och se om det är dammigt. Det gjorde hon inte. Hon sa till och med, vad rent det här jämfört med hur du har haft det tidigare. Men jag vet inte. Det är kanske inte lika. Jag kanske blivit lite bättre på att plocka undan efter mig. Men det är väldigt stökig.
Ja, jag förstår. Vad är det som lockar med Stockholm?
Jag har tänkt i flera år att jag vill bo där. Liksom. Och jag har ju min släkt. Är ju mycket närmare Stockholm. Mamma är ju bokstavligen i Stockholm. Och resten av min familj är i Gävle. Som inte alls är långt ifrån. Så det är en anledning, och sen göra någonting nytt. Det är inte att jag vill bort från Malmö, utan det är mer att jag vill till Stockholm en period. Liksom.
Mm.
Men jag tror att man måste ha kanske lite mer driv för att kunna flytta till Stockholm. Att man måste palla och sitta och leta bostad och sånt på ett sätt som jag inte tar mig för. Så att det kan vara en anledning till att jag aldrig kommer till Stockholm.
Nej, jag fattar. Men det känns som att du yrkesmässigt har liksom något slags momentum nu som du borde, någon borde väl kunna fixa det till dig.
Nej. Alltså ett jobb i Stockholm?
Ja, eller en bostad tänker jag.
Ja, alltså, det får man jättegärna göra.
Ja.
Jag skulle verkligen kunna bo, om någon pallade att ha en så ganska stökig inneboende, så ja. Får man jättegärna mejla mig.
På?
Min svincoola adress. Som har mitt födelseår i adressen. Vi är några som har det fortfarande. Ganska cool.
Mm. Men du tänker inte säga adressen?
Ska jag säga?
Ja, gör det.
NEAHN86@hotmail.com.
Coolt.
Det är faktiskt jättekul. Jag vet inte alls vad bokstäverna står för. Men jag måste ha, det måste ha varit tydligt för mig i åttan när jag skaffade den.
Det är ju någonting lite konstigt med människor med hotmailadress tycker jag. Men jag tror att det är en generationsfråga.
Du tycker det är konstigare än att jag har födelsåret i...
Ja.
Tycker det?
Mm. Ja, vad ska vi prata mer om? Vi har pratat väldigt lite om dina serier.
Ja.
Varför har vi pratat så lite om dem?
Jag vet inte. För mig, gör det absolut ingenting. Jag är så trött på att prata om dem.
Ja, vad skönt.
Ja.
Ska du inte göra några fler serier?
Jo, men jag tycker det är... Jag tycker kanske just nu att det är roligare att jobba i lite friare format. Blanda text och bild på kanske mer på andra sätt än så serier ute och så. Men jag känner mig kanske att jag vill ha en liten paus från det.
Mm.
Och så här rita gubbar och gummor. Och, ja, nej, jag vet inte.
Du använder ju din blogg på ett väldigt härligt sätt på det sättet tycker jag.
Tack så mycket.
Tack själv.
Tycker det är väldigt roligt att blogga.
Ja, men du gör ju väldigt, väldigt bra också.
Tack ska du ha.
Det ska du aldrig sluta med, eller?
Jag vet inte.
Nej, jag tycker inte det. Tycker du passar dig?
Ja, men jag tycker också, det är, framförallt så är det så skönt att för första gången någonsin kunna liksom låta idéer få uttryckas i rätt format. Att man inte måste göra ett radioinslag av någonting som kanske skulle passa bättre som en bild eller, jag vet inte, det känns så fritt. Och jag har inga så krav på att det måste vara den och den längden. Så det känns som att jag upplever en väldigt stor frihetskänsla.
Ja, då väntar jag på Nanna Johansson i telefon här. Hej, hej.
Hallå?
Ja, men hej Nanna, det är Kristoffer igen.
Hej.
Hej. Du, fan förlåt att jag strulade till det här.
Nej, det är ingen fara. Det är bara också för sjuk och tajming att allt ska klappa ihop på den här frågan.
Ja, du hörs ju i radio nu, men det är förinspelat sedan länge.
Ja, precis.
Är du ledig nu?
Nej, nu gör jag klart 2 böcker.
Ja, okej.
Okay. Den första heter Hur man botar feminist och kommer komma ut på Galago till bokmässan. Och innehåller lite serier och texter och annat roligt. Och den andra är en bok som jag skrivit tillsammans med Kringlan Svensson. Som kommer släppas i vår på Alfabeta och heter Drottningen och Brottnerik.
Det är en roman
som
ni har jobbat på länge eller?
Ja, sen förra året.
Ja, vad kul.
Mm.
Men du, eftersom du är inte i 100% form och sådär så tänker jag att jag bara dunkar av mina standardfrågor.
Ja.
Vill du rekommendera något?
Ja, jag vill rekommendera filmen Spring Breakers som är bilaktuell nu. Den är väldigt, väldigt, väldigt bra tycker jag. Men jag har förstått att alla inte tycker det. Så jag vill att väldigt många ska se den och prata om den. Det bara ska vara som en stor studiecirkel om den filmen.
Mm, det är lite en vattendelare.
Mm, har du sett den?
Nej, jag har inte gjort det.
Okej.
Okay. Jag ser extremt lite film, du vet, jag har barn och...
Mm, ja.
Och slutligen, vem vill du att jag ska intervjua i Värvet?
Ja, jag skulle tycka det var jätteintressant att höra dig intervjua Mireia Echeverria Quesada som gör Camilla och Mireias podcast tillsammans med... som råkar vara min bästis, Camilla Diaz. Hon, Mireia, är väldigt, väldigt intressant. Hon har en intressant hjärna, sätter sig på tvären, vågar vara bråkig och obekväm. Och, ja, jag ser hela tiden med spänning fram till vad hon ska göra härnäst. Så, väldigt spännande.
Ja, coolt. Men du, fan, då hoppas jag att du får en bra sommar och att vi ses. Du skulle eventuellt upp till Stockholm.
Ja, precis. Det blir nog någon sväng under sommaren.
Ja. Tack för att jag fick störa dig. Förlåt att jag klantade mig. Och stort tack för att du tog dig tid till hela grejen.
Ja, tack själv.
Ja, som sagt, inte optimalt slut, men med mig i Stockholm och Nanna i Malmö så fick det bli så här. Ovanligt kort intervju också för att vara värvet. Men ja, jag hoppas att få göra om Nanna Johansson. Jag är ju sån att jag tänker mig att jag ska göra återbesök i värvet så småningom. Det kanske kommer här under hösten. Vi får se. Snart har vi ju rullat i 100 avsnitt. I november kommer det att inträffa om jag har räknat rätt. Räknar i och för sig inte med det. Men hur som helst, det ska firas på något sätt. Och har du någon idé? Ja, men då kanske du ska skriva det på ett riktigt vykort som du gör då med den här smartphone-appen. Och så skickar du det till mig på den där adressen som jag har angivit på flera platser redan. Så ja, kör hårt bara. Vidare så gör jag oförtrutet reklam för Talkshow. Nu är det så här att morgondagens show, den som du, ja, nu får vi se här. Förmodligen hör du den ju inte när den är, utan det har redan varit. Det vill säga den 17 juli, den är tvärslutsåld och har varit så länge. Men till den 24 så kan jag säga att det kommer att bli något så fantastiskt trevligt. Det blir en hel kväll som börjar redan vid 7-rycket. Då kommer vi att ha en konstauktion med de medverkande från Talkshows självporträtt till salu, och detta kommer att inbringa pengar som ska gå till välgörenhet. Det är Niklas Andersson, den mycket roliga och trevliga komikern från Göteborg, som för övrigt blev årets typ nykomling på stand-up-galan senast, så han är het, och han kommer till Talkshow och håller i en auktion som den göteborgare han är. Jag tycker man ska vara göteborgare när man har en auktion, eller hur? Hur som helst, först blir det konstauktion och sen så blir det då en härlig trojka i själva Talkshow som börjar klockan 20.00. Det är alltså Elsa Billgren, det är Annika Lantz och så är det slutligen av värvet Fame, Bianca Kronlöf, plus en hemlig gäst och en hemlig final som ni absolut inte vill missa. Gör inte det, utan kom dit, köp biljett. Ni vet var den finns kanske, värvet.se/talkshow. Där finns det länkar till aktuella datum och så vidare. Ja, Nanna Johansson, håll koll på henne. Hon heter De tvingar mig på Twitter. Det är de underscore tvingar underscore mig. Mig. Och läs hennes blogg och allt annat som hon gör, för hon är fantastisk. Om bara ett par dagar så är vi tillbaka igen. Det ska bli underbart. Nu tackar jag för idag. Hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.